Det var återigen då dags för tankar från hängmattan. Och vi har gått in i vecka 32 här nu, mina vänner. Och idag ska vi gratulera då Arne och Arnold, ska jag säga, på namnsdagen. Grattis till er som heter så. Många har den varit värdarna för det här programmet Tankar från hängmattan. Och ni har hört, så att säga, under 4 veckor nu har ni fått höra olika värdar för programmet. Vi går in i sista veckan här nu. Och vi ska börja den här veckan då med en herre som inte kommer ifrån trakten, utan kommer ifrån Storuman. Ja, det är 95 mil bort, men det här är en kompis som jag lärt känna via Nestor Fest och Nestor Next. Och jag frågade Viggo Svanberg Hansen om han ville göra ett program till oss. Jag vet, Viggo, att du gillar Falköping, och vi är många här som tycker att du och ni är riktigt bra personer och tycker att det är roligt att ni har hittat Falköping. Och det ska bli jättespännande nu att få lyssna till Viggo Svanberg Hansen när han berättar om bland annat Nestor Next, om sitt musicerande och mycket mer. Här är alltså Viggo Svanberg Hansen.
Året är 1997. Jag är 6 år gammal och sitter i mitt rum hemma på Tallstigen i Storuman. Framför mig blinkar lamporna förföriskt i min nya alldeles egna stereo. Den har en mängd olika EQ-inställningar, AUX-ingång, plats för dubbla kassettband och CD-växlare med plats för 3 CD-skivor. Men alla dessa funktioner spelar ingen roll. För mig finns bara 1 CD. I den stunden. Jag stirrar på fodralet som pryds av en djävulsfigur och en präst i kedjor slängd i vattnet. Jag lyfter ur den silvriga skivan med röd text på och nästan rituellt så placerar jag den försiktigt i CD-spelaren. Det surrar och klickar när CD-växlaren snurrar för att göra sig redo att spela skivan. Sen tystnad. En så otroligt kort men intensiv tystnad. Som ett sista andetag innan man kliver över kanten på en klippa. Fylld med förväntan över vad som ska komma. Jag håller andan. Stand up and shout med Dio brakar igång på högsta volym. Och jag är såld. Ni som har hängt med så här långt funderar säkert. Varför är det en västerbottning som pratar i Falköpings radio? Och vars fan ligger Storuman? Ja, förklaringen till detta och min koppling till Falköping, det kommer ni att få. Men först ska vi gå tillbaka till hur det hela började. Hur min kärlek till musik och gemenskapen som den ger har påverkat mig genom livet. Och hur viktigt det är att vi håller fast vid den gemenskapen. Jag vill tillägna detta till alla fina människor jag mött på vägen. Alla som har hjälpt mig, stöttat mig, utmanat mig och gett mig utrymme att växa. Jag heter Viggo. Och det här är berättelsen om min musikaliska resa.
Broken glass, you get cut before you see it. So unbeknownst.
Så länge jag kan minnas har jag alltid velat bli gitarrist. Något med instrumentet har alltid tilltalat mig. Och som barn då sprang jag ofta omkring och spelade luftgitarr eller spelade på någon leksaksgitarr. Mima till all musik som fanns att uppbringa. Hårdrocken har såklart blivit en stor del av mitt liv och mitt hjärta brinner och bultar för det. Trots det så har alltid all sorts musik varit närvarande i mitt liv. Och jag har prövat att ge mig på de flesta genrer som finns för att bemästra detta fantastiska instrument, gitarr. Jag minns inte riktigt hur gammal jag var, men jag fick min första gitarr i present av min mormor och morfar. En Yamaha G225 som de hade hittat på en loppis. Jag kommer inte ihåg om det var jul eller födelsedag, men det jag minns är det tunna, blåa, läderaktiga caset som hörde till. Och den mörka färgen i trät på den nylonsträngade gitarren. Det var den finaste gitarren jag har sett i mitt liv. Och den var bara min. Min mormor var faktiskt den som lärde mig att spela gitarr från början. Och jag kom fortfarande ihåg när vi satt i sommarstugan på Stornäs utanför Storuman. Och harva Tom Dooley. För att jag skulle lära mig mina två första ackord, D och A7. När jag var liten så fick man börja kommunal musikskola när man började fyran, alltså fjärde klass. Det innebar några år av väntan innan jag kunde få en lärare och börja lära mig noter. Fram till dess så harvade jag på med ackord och då var den svenska sångboken perfekt. Ni vet den där med det gröna omslaget med en massa träd och buskar på och det är något staket och något dragspel. Ja, hur som helst så är jag uppvuxen med visor och att vi ofta spelar och sjöng på sommarkvällar uppe i stugan. Vilket gav mig tillfälle att lära mig några fler låtar och gav mig en relation till den svenska visskatten. Den första krisen i min då obefintliga karriär inträffade när jag äntligen skulle få börja musikskola. Då kom beskedet att kommun skulle lägga ner den kommunala musikskolan. Jag blev helt knäckt. Ingen lärare, ingen musik, ingen gitarr. Men då kom någon som vi verkligen kan kalla för en eldsjäl och som skulle bli otroligt viktig för mig och min fortsatta musikaliska utveckling under hela min uppväxt. Han hette Duncan Kemp, en engelsman nu bosatt i Storuman och en fenomenal musiker. Han drar igång Kulturakademin, anställer musiklärare och tar över all musikundervisning i skolorna. Jag skulle få börja spela gitarren då. Tack, Duncan. Min gitarrlärare hette Erland och jag tror att han kunde spela vartenda instrument som man kunde tänka sig. Jag har sett han spela allt från valthorn och trombon till kontrabas, piano, gitarr, fiol. Ja, vad man än kunde komma på. Erland han var min gitarrlärare i många år och vi spelade endast klassisk musik och efter noter. Vilket gav mig enormt mycket och har säkert bidragit mycket till min förkärlek för vissa typer av neoklassisk rock. Det var säkert inte lätt att undervisa en enormt otålig och frustrerad ung Viggo. Som helst ville att fingrarna skulle lyda på en gång och bara spela det som han tänkt sig. Erland hade ett långt tålamod. Det hade inte jag. Hur som helst så gick åren och jag var någonstans kring 12 år gammal. Den klassiska musiken låg till grund och utöver det blev hårdrock och annan gitarrbaserad musik mer och mer intressant. Jag blev helt besatt av att jag även skulle lära mig spela elgitarr. Jag fick då en i present av min mor och far. Det var en Yamaha ERG 121 med tillhörande 15 watts Ibanez transistorförstärkare. Jag spelade tills fingertopparna värkte och var svullna. Jag skrev min första låt den helgen. Inget hitmaterial direkt, men min första egna låt. Jag lärde mig även min första låt med distad elgitarr. Hell's Bells med AC/DC från Back in Black-plattan. För det introt kunde man spela bra utan plektrum. Vilket jag inte hade lärt mig att använda ännu. Thank you. Och det är här någonstans som saker börjar ta fart på riktigt. Utöver att mitt intresse för elgitarr och hårdrock blev allt större, så spelade jag hela tiden klassisk musik, lärde mig folkmusik och provade på blåsinstrument. Jag lyssnade på allt jag kunde komma över och försökte hela tiden lära mig så mycket som möjligt. Jag startade mitt första band, Empty, tillsammans med mina kompisar Thomas och Stellan. Och vi övertalade en annan kompis Anton att vara trummis, och sen var vi igång. Redan här börjar min historik med trummisbyten då det varit fruktansvärt många genom åren. Anledningen har varit lika många som personer och det skulle ta alldeles för lång tid att räkna upp. Till saken hör att Storuman är en liten ort i Västerbottens inland. Kommunen är enorm och är på hela 8234 kvadratkilometer. Invånarantalet är dock endast 5584 i hela kommunen. Det är alltså 0,77 invånare per kvadratkilometer land. Ja, 2135 av dessa bor i tätorten Storuman. Och ni kan ju själva tänka er ungefär hur lätt det är att hitta folk i samma åldersspann som vill spela ett instrument och som dessutom vill spela hårdrock. Inte helt lätt uppgift, men skam den som ger sig. Vi började repa flera gånger i veckan. Både jag, Thomas och Stellan var gitarrister, men vi turas om att spela bas på olika låtar och spela allt från Metallica till Judas Priest, AC/DC, Iron Maiden, ja, allt vi kunde tänka oss och som hade distad gitarr. Duncan såg till att vi hade replokal utrustat med PA, förstärkare och trummor. Den lokalen låg nere på UG, alltså ungdomsgården, som var i anslutning till högstadie, och vi sprang ner dit varenda rast och hålltimme vi hade. Plötsligt kom Duncan en dag och talade om att han vill att vi ska spela live på nationaldagsfirandet på torget. Vi blir såklart otroligt nervösa. Vid den här tidpunkten har vi en klasskompis till mig som heter Jonas på trummor. Men vi alla spelar fortfarande gitarr och turas om med basen. Men vi har ingen sångare. Alla är i målbrotte och ingen vill sjunga. Dock inser vi att vi kan ju inte ställa oss och spela en massa hårdrockslåtar utan sång. Någon måste ju sjunga. Vi gör det så rättvist som möjligt. Vi tar en Metallica-låt som alla kan spela, som alla kan texten på. Jag minns tyvärr inte vilken. Men vi turas om att sjunga på den låten och det enda kriteriet var att den som sjung minst dåligt, han får bli sångare. Sagt och gjort, och här börjar min karriär som gitarrist och ofrivillig sångare. Något det skulle ta många år för mig att acceptera och slutligen omfamna. Det mesta av detta hände under perioden mellan 6:an och 7:an, men det finns en till viktig händelse för mig under den här tiden. Vi får via Duncan och Kulturakademin såklart möjligheten att åka och spela på en hårdrocksfestival för ungdomar i Morsjön i Norge. Duncan var fantastisk på att ordna sådana saker där vi fick åka till andra orter och spela med andra musikintresserade ungdomar, vilket gav utrymme för utveckling och nya bekantskaper. Hur som helst åker vi dit med Empty, då har vi en kille som heter Mikael på trummor om jag inte minns fel. Vi får låna en replokal när vi kommer fram och vi börjar spela. Mitt i Enter Sandman av Metallica så kommer in ett gäng unga killar med en svinlång kille med långt blont fantastiskt hår i spetsen. Vi ler alla och nickar till hälsning och med lite improviserat teckenspråk under tiden vi spelar så signalerar killen och frågar om han får komma och sjunga med. Jag nickar till svar, han kliver fram och greppar micken. Jävlar vad han kunde sjunga. Jag visste det inte då, men den killen skulle komma att bli en av mina närmsta vänner och en person som jag alltid har sett upp till både som människa och musiker. Efter vi spelat kart så hälsar vi på varann. Förvåningen är total hos bägge banden då insikten att de är ju också svenskar infaller sig. De hade lyckats vandra in i replokalen hos det enda andra svenska bandet. Killarna kom från ett band som åkt från Lycksele. Det blev en intensiv helg med bestigning av berg med plastpåsar på fötterna för att skydda mot snön. Språngmarsch för att ta sig ifrån fulla bråkiga människor på stan som tyckte det var lämpligt att bråka med ett gäng hårdrockskids. Och en fantastisk kväll med konserter och nya vänner som alla brann för samma sak. Hårdrock. Jag kom fortfarande ihåg att ett band från Norge spelade Cowboys from Hell med Pantera. Brutalt och hårt och duktiga gitarrister. Och grabbarna från Lycksele körde Wasted Years med Iron Maiden. Jag tyckte att det var det bästa jag någonsin hört när den blonda killen öppnade mun. Och jag tänkte för mig själv att sådär bra går det inte att bli på att sjunga. Och vem var den långa blonda killen? Ja, det var ingen mindre än Tommy Johansson. We'll be right back. Tillbaka i storrummen igen så har vi börjat skriva egna låtar med bandet, men står återigen med problemet att vi är utan trummis. Parallellt med detta så har jag börjat spela klassisk musik i musikskolan tillsammans med en kille som heter Kerry. Kerry, han var den coolaste killen jag någonsin har sett när jag var 14 år. Han hade långt, mörkt, halvlockigt hår, ringar i öronen och bar alltid en lång svart skinnrock. Han var otroligt duktig på gitarr och absolut en inspiration för mig för att fortsätta öva. En dag så pratade vi om bandet och han säger då att han kan ställa upp och spela trummor om vi vill. Sagt och gjort, Kerry är med i bandet och vi spelar in vår första skiva. Den spelas in med en portabel studio i musikskolans rum för klassmusik med Gösta Forsman vid spakarna. Rolig detalj kring detta är att jag aldrig vid denna tidpunkt hört talat om Pink Floyd. Så en av låtarna heter The Dark Side of the Moon, vilket även plattan heter. Otroligt kul i efterhand, om än en aning pinsamt. Vi har några intensiva år med Empty där vi spelar mycket. Det blev dock aldrig någon fler skiva och inte heller några fler låtar. Under gymnasiet så fortsätter vi att spela tills Thomas och Stellan går ut skolan. De är 2 år äldre än mig och de flyttar bägge för fortsatta studier. När jag går sista året på gymnasiet så händer det som inte får hända. Jag börjar få problem med min vänsterhand. Till saken hör att jag är och alltid har varit väldigt intresserad av träning och jag håller på med allt från längdskidåkning till fridykning, gymträning och så vidare. Vid den här tidpunkten i mitt liv så har all min vakna tid bestått av att träna, spela gitarr eller tänka på att spela gitarr. När jag övade som mest fick jag ofta in 6-8 timmar om dagen. Några timmar på morgonen innan skolan, komma hem, käka, dra och träna, sedan tillbaka och öva mer. Det började med att jag kom hem från ett gympass och det känns lite konstigt i armen. Träningsverk, tänker jag. Det går över. Sätt mig med gitarrn för att öva mer, men märker att det känns inte bra. Till slut börjar jag verka mer och mer i både underarm och handled. Och till slut gör det så pass ont att jag inte kan sära på fingrarna ordentligt för att ens kunna ta ett normalt powerackord. Något är fel. Jag vilar några veckor från både träning och gitarrspel, men det blir inte bättre. Nu har jag också börjat tappa känseln från armbågen och ner till fingertopparna. Jag söker mig då till sjukvården och det blir många vändor in under några månader. Symptomen blir dock inte bättre och min arm och nu börjar liksom rycka av sig själv. Som att man har satt dit en sån där maskin med elektroder som stimulerar musklerna med el. Känselbortfallet har också blivit värre. Det går några veckor till och symptomen är nu så illa så jag får ligga på min egen arm för att kunna sova på grund av muskelryckningarna. In på sjukan igen. Denna gång får jag träffa en läkare som själv är gitarrist. Han tittar på min arm, klämmer på den, säger direkt att han ska skicka en remiss till handkirurgin i Umeå. Denna handling är jag enormt tacksam för idag. Och mitt liv hade nog sett väldigt annorlunda ut utan denna läkare. Efter många turer visade det sig att jag har fått något som kallas för compartment-syndrom i underarmen. Muskelhinnan blir då för tajt runt muskeln och stryp blod till försen. Det blir operation och kirurgen talar om för mig att det var tur att vi tog det nu, annars hade muskeln kunnat dö. Han talar också om för mig att jag bör nog ställa in mig på att inte kunna spela gitarr igen. Jag är 18 år och mitt liv, det är över.
Beyond the reach of God's faith lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the inner sins of a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. Tell me.
Men historien tar inte slut här, för som jag sagt tidigare, skam den som ger sig. Den brist på tålamod som jag ofta kan ha är ingenting mot för hur envis jag kan vara när jag ger mig fan på något. Det tar några månader innan jag läkt ordentligt och den värsta smärtan är borta. Jag har 3 långa ärr på min underarm och muskelbrock som syns genom huden när jag spänner armen. Jag plockar upp gitarren och försöker spela. Det har fruktansvärt ont och efter någon minut går det inte alls. Fingrarna lyder dessutom inte, än fast hjärnan vet vad han ska göra. Men jag lägger upp en plan. De följande månaderna har jag gjort ett schema. Jag ställer en äggtimer på 1 minut och övar endast kromatiska skalor för att få fingrarna att fungera igen. 1 minut om dagen i 2 veckor. Sen 2 minuter om dagen i 2 veckor. 3 minuter om dagen i 2 veckor. Och så fortsätter jag så. Sakta men säkert så lär jag fingrarna hur man spelar gitarr igen. Men det tar tid. Lång tid. Ungefär 1 år efter operationen så klarar jag av att göra ett cirka 40 minuter långt live-set ståendes innan armen ger upp. Jag har fortfarande dagar då allt går enormt sakta och allt gör ont, så jag får improvisera alla solon beroende på dagsform. Men, okej, jag är på banan igen. Jag är inte lika snabb som jag har varit och definitivt inte lika uthållig, men jag kan spela gitarr. Drömmen lever igen och jag satsar allt än en gång på att bli musiker på heltid. Året är nu 2010. Jag får ett samtal från Bogge som håller i bokningar för Storumandagarna. Under dessa hemvända dagar hålls alltid flera konserter på en utomhusscen parallellt med att det körs styrdans i logen bredvid. Han frågar hur det ser ut och om jag har något band för tillfälle. Jag säger att jag har inget band men jag kan nog sätta ihop ett. Här skrivs ett nytt kapitel i mitt liv och Vanity Insanity tar sina första kliv ut i världen. Jag har några år tidigare blivit bekant med en trummis från Värmland som heter Joakim Klarström. Han har dessutom introducerat mig till Mötley Crüe och han har en cool spelstil. Jag kontaktar han och han är på. Thomas är också på och vi hittar en gitarrist på folkhögskolan som heter Jörgen. Thomas han spelar bas och jag sjunger och spelar gitarr. Vi uppträdde på Dansgalan och det blir succé. Vi får sedan ett erbjudande av Bodil Häggström och Maria Sorsén. De har sett oss spela och de vill att vi kommer lira på deras nystartade festival, Rock Out Wild. Den äger rum 2011 i Sorsele. Vi får även äran att skriva den officiella låten för festivalen, vilket vi gör och spelar in. Festivalen går fantastiskt bra. Vi känner oss som riktiga artister. Och ett eget boende och loge och fantastiskt bemötande. Vi får även äran att tillsammans med Janne Stark gå upp och avsluta festivalen med den officiella festivallåten. Vilken underbar känsla. Som ett band från inlandet så är utmaningarna många. Inte bara att hitta likasinnade människor i ett rätt glesbefolkat område. Även den geografiska biten är en utmaning och word of mouth-effekten har inte direkt en enorm inverkan på resten av Sverige. Vi inser att vi behöver försöka få spelningar i städerna för att bygga en större fanbase. Närmsta större ort är Umeå, som ligger cirka 23 mil bort. Vi lyckas få en spelning i Döbens park och passar då på att hänga på låset till Skarinska villan i full scenutstyrsel tills någon kom och släpper in oss. Och vi förklarar då att vi tänkt komma dit och spela och fråga vilket datum de kan boka in oss. Den självsäkerheten lyckades och vi fick faktiskt ett datum. Jag och Thomas bestämmer oss för att flytta till Umeå. Sagt och gjort, vi packar ihop och flyttar in tillsammans med andra kompisar i en lägenhet på Mariehem. Här följer några intensiva år. Det är mycket musik, mycket spelningar och jag har jobb för att hålla oss flytande i övrigt. Vi bor så i några år och lyckas bygga en fanbase i Umeå. Så småningom så väljer alla att flytta till egna ställen och Thomas slutar i bandet. Det blir många medlemsbyten ända fram till 2015. Och vi hingår igenom att spela som trio för att sedan vara fyra, för att sedan bli trio och sedan fyra igen. Första skivan ska dröja. Ända till 2017. Men då släppt på egen startad label. Vain Music. Giggen är allt för många för att lista här, men några av höjdpunkterna var fler gig på Rockout Wild i Sorsele de åren det hölls. Spelning på House of Metal i Umeå. Ett av bottennappen under denna period var att vi lyckades få en plats som öppningsband för Hardcore Superstar när de skulle till Umeå. Och vi tänkte att nu jävlar händer det grejer. Bara för att bli snopna när bokningsbolaget ställer in hela Norrlandsturnén 2 veckor innan gig. Tillbaka till ritbordet igen. Under denna period hinner jag även med att ha ett sidoprojekt med bland annat Ove Lingvall från Nocturnal Rites och Håkan Hemlin från Nordman. Det blir några gig och någon låt, men det rinner så småningom ut i sanden. Jag hinner även med att gästsjunga på andra bands plattor och spela i coverband och som trubadur. Jag träffar även min underbara älskade Jennifer. Vi hinner flytta till hus, förlova oss och starta ett liv ihop. Framme vid 2020 och pandemin slår till. Jag och Jennifer hinner precis gifta oss och ha en fantastisk bröllopsfest med nära och kära innan hela världen stannar av och håller andan. De 2 åren som går blir det väldigt lite musik. Inga spelningar, allt läggs på is och drivet går ner i botten. Under 2022 var jag till och med osäker på om det skulle bli något mer Vanity & Sanity överhuvudtaget. Vi lägger bandet på is och jag bestämmer att om jag känner för det, då kommer jag dra igång igen. I slutet av 2022 blev jag kontaktad av Hard Rock Hell i England. De har fortsatt att spela våra låtar på deras radiokanal och deras DJs har pushat för att boka in oss på festivalen. Lågan tänds igen. Jag kontaktar min vapendragare Benjamin Bagge som har varit med ända sedan 2015. Han är fortfarande på att lira Vanity & Sanity och han säger ja direkt. Jag accepterar erbjudandet och vi har nu ett gig i England. Helt sjukt för en grabb från Västerbottens inland. Sedan att vi inte har ett komplett band, den detaljen tänker jag inte så mycket på. Vi har till augusti 2023 på oss att lösa det. Oceaner av tid. Vi är nu inne i februari 2023 och vi har fortfarande inget komplett band. Det dyker upp en tävling som ni Falköpingsbor säkert är allt för bekanta med vid det här laget. Jag får faktiskt tipset av Bodil Häggström, hon som höll i Rockout Wild. Tävlingen heter Nestor Next och drivs av de fantastiska grabbarna i Nestor som vid det här laget tagit hela världen med storm. Jag tänker att vi kan alltid pröva skicka in ett bidrag. Vi får lov att programmera trummorna för att ha någon rytm att spela till på grund av för kort tid att hitta en trummis. Vi frågar en kompis Mattias, även kallad Beten, om han kan ställa upp och spela bas på inspelningen och om det blir gig på deltävlingen. Han ställer upp. Vi gör en egen version av Kids in a Ghost Town som vi sedan spelar in live framför kamera i mitt och Jennifers kök i Ånäset. Nu är det bara att vänta. Svaret kommer och vi är vidare till deltävling i Nestor Next. Bara att preppa för att åka det drygt 95 milen från Ånäset ner till Falköping för att visa att vi här uppe i norr kan leverera. Deltävlingen går av stapeln i slutet av april. Vi måste hitta en trummis. Vi kontaktar Johan Andersson, som vi vet är en erkänt duktig trummis som spelat och spelar i en mängd band i Umeå. Han är på, och vi har nu cirka 2 veckor på oss att förbereda oss inför Nestor Next. Något som direkt slår mig är hur trevliga alla människor är i Falköping. De som jobbar med arrangemang, de som jobbar på ställen där det hålls, till och med de i publiken som är där för att stötta andra band ger oss uppmuntrande ord. Fråga och är intresserade av vilka vi är samt stanna för att kolla på vårt sätt. Deltävlingen blir av. Under 20 minuter ger vi allt vi har. Men det räcker inte hela vägen. Modfällda och besegrade åker vi hemåt. 95 mil igen. Detta hindrade oss dock inte från att besöka Falköping igen i augusti för det årets Nestorfest, som enligt mig är Sveriges mysigaste festival. Vi fick så otroligt många nya vänner i Falköping. Många av dem är hängivna Nestorians, och den gemenskapen jag kände i musiken när jag en gång började återfann sig igen. Revanschen skulle dock komma året efter, då vi fick möjlighet att återigen delta i deltävlingarna för Nestor Next. De är Fredrik Bergström på bas och en komplett lineup på bandet som håller än idag. 95 mil ner, spela 20 minuter. Vi vann! 95 mil hem igen. Det var lite taskigt mot Fredrik då det här faktiskt var hans första gig med bandet. Lite jobbig gig audition att göra med så stor press. Men det är jäkligt kul i efterhand. Dags för final. Åka 95 mil, spela 20 minuter final på nationaldagen. Och så vann vi. Helt otroligt. Vi kommer att få spela på nästa fest. 95 mil hem igen, men denna gång överlyckliga och stolta. Dagen kommer och vi har nu åkt den sista resan ner till Falköping för att spela på nästa fest. Det första som hände är att vi ska ha en egen signing session. Något vi aldrig förut gjort med Vanity Insanity. Vi ska signa före Hardcore Superstar, och det vrider sig i magen på mig. Jag är otroligt nervös. Tänk om det inte kom någon folk. Det kommer ju att bli pinsamt. Ja, kvalen är många. Jag tittar på klockan. Det är 15 minuter tills det är dags. Och det är ingen, förutom vi och alla som jobbar med Nestorfest, som är på plats. 10 minuter kvar. Fortfarande ingen här. Oh, nej, jag går iväg. När jag sedan kom tillbaka, då är det fullt i lokalen. Det är fullt med folk som är där för att träffa oss. Vi ser många vi lärt känna under resans gång. Vi ser många vi ännu inte ens lärt känna. Men alla är där för att stötta, ta en bild, köpa en t-shirt och prata med oss. Jag är extas. Lycklig och tacksam över att Falköpingsborna tagit oss till sina hjärtan. Sedan är allt ett virvar av lyckorus och oförglömliga händelser. Vi får ett eget boende, vi får folk att kontakta om vi behöver något, vi får en egen loge, mat, hjälp med riggning av utrustning på scen. Det kommer människor från radio och tv som vill intervjua oss, och för första gången på många år så känner jag att det är det här jag är menad att göra. Vi får framföra ett helt sätt med våra låtar inför en stor publik som är där för att se oss öppna festivalen. Trots regn och kyla så står de där. En massa folk med Vanity Insanity t-shirts. De kan låtarna, de sjung med, de röjer och de applåderar. Tack, Nestor. Och tack, Falköping. Ni är nu för alltid i mitt hjärta.
said, fuck.